Välkomna allihopa till Almedalens poddscen. Jag har först, den här gör vi ju i samarbete med Gotlands Bryggeri. Och då vill jag säga bara att om någon är sugen så är baren där. Man kan köpa smakprover enligt svensk alkohollagstiftning. Aha. Finns där. Men nu ska vi prata om ett väldigt spännande ämne. Nämligen hur vi lockar kompetens till Sverige och framförallt till Dalarna. Och Angelica Ekholm. Man kan säga att du är ju talesperson och en av initiativtagarna till det som kallas för Dala-initiativet. Vad är det för något?
Ja, jag vet inte, hörs jag bra nu? Bra. Alltså det är Dalarna det händer just nu. De stora miljardinvesteringarna sker där och jobben finns i Dalarna.
Och Sveriges högsta nyföretagarna?
Absolut. Mm. Och även företagen i Dalarna är de som är mest positivt inställda till framtiden också. Så att de ser ljusast på framtiden. Så det händer väldigt mycket i Dalarna just nu. Vi har några stora företag där vi ser mycket förändring. SSAB, Stora Enso, Fors, som är liksom den traditionella industrin, ställer om. Behöver ny typ av kompetens för att kunna bidra i den här gröna omställningen som vi alla vet måste ske. Vi har Hitachi Energy som ju har dragit hem Sveriges största industriorder genom tiderna. Som behöver rekrytera och rekryterar idag. 100 personer i månaden eller mer. Merparten till Dalarna. Och vi ser stora investeringar i Boliden Garpenberg. En gruva i Dalarna som är också en stor förutsättning för den gröna omställningen. Och vi håller också på att bygga en helt ny bransch i Dalarna med datacenter i Falun och Borlänge. Så vi behöver ny kompetens till det också. Så Dalainitiativet är egentligen de företag jag nämnde nu som går ihop och vill driva frågor för att säkra sin kompetens för framtiden.
Ja, men absolut. Och då, man kan också ge en bakgrund att initialt handlar det väldigt mycket om att verkligen aktivt vända sig till all kompetens.
Absolut.
Och de som man kanske inte alltid söker på arbetsmarknaden. Men efter att vi har fått en ny amerikansk president och akademisk frihet så handlar det också väldigt mycket om att aktivt vända sig till internationell kompetens. Och en fråga till då. Om man, du sa så här, det finns ett stort rekryteringsbehov. Om man skulle siffersätta det, skulle du kunna göra det? Vad är rekryteringsbehovet i Dalarna?
Ja, alltså lågt ställt. Nu räknar jag inte in alla pensionsavgångar vi ser framför oss också. Men det industrin har behov av just nu är upp mot 4 000 medarbetare. Och då ska vi också tänka in allt kring arbete som behöver göras i form av restauranger, handel, offentlig sektor, både kommun och sjukhus och så vidare, och vård. Så att upp mot 30 000 personer är ju en uppskattning. Om vi ska använda samma beräkningsmetod som man har gjort i Norrland när man pratade tidigare om kompetensbehovet.
Mm. Bra, men då har vi satt ramen lite grann. Och vi har ju gäster med oss här, eller hur? Vi har Martin Sangve, du är HR-direktör på Hitachi Energy. Maria Jansdotter Samuelsson, vice rektor på Högskolan Dalarna. Och sen har vi Anna Rudels som ju kan man säga har ett lite mer nationellt perspektiv. Du är chef för avdelningen för Sverige kommunikation och främjande på Svenska institutet. Jag tänkte börja med dig Martin. Hitachi Energy, vad är det?
Hitachi Energy är ju ett globalt bolag som framförallt då sysslar med elkraft och transmission av densamma. Det är det vi levererar. Så vi möjliggör att den framförallt nu nya förnyelsebara energin integreras i befintliga kraftnät, men också så hjälper vi till att bygga ut då och möjliggör att energin kommer från producenten till förbrukaren kan man säga.
Och hur kommer det sig att ni ligger i Ludvika?
Korta svaret är ju på grund av den fantastiska innovationskraften och handlingskraften som finns i DNA. Det lite längre svaret då, det är ju på grund av Gustav Vasa, gruvorna, vattenkraften, bruket och senare på faktiskt släkten Rot som blev central för det Ludvika vi ser idag. Både i form av att samla folket kring möjligheterna, utvecklade Ludvika och såg till att det var en stad, men också då tog initiativet till det som hette Elektriska AB Magnet som ju senare köptes upp av ASEA som ännu senare gick ihop och vart ABB och senare då och idag är ryggraden i Hitachi och Hitachi Energy.
Och hur ser ert rekryteringsbehov ut?
Det är enormt. Vi har ju senaste åren...
Ändlöst.
Det är, lite så är det ju faktiskt. Vi ser ju ett behov av elektricitet framförallt. Och att det ökar med ungefär 100% fram till 2050. Och 2050, det är ju vare sig man vill eller inte så långt bort. Och med det här så behöver vi då se till att den här elektriciteten som produceras transporteras. Och det är ju ett oändligt behov. Marknaden är mycket, mycket större idag än vad industrin kan leverera. Så vi försöker knapra ikapp på det här behovet. Och med det kan man väl säga att senaste åren har vi anställt ungefär 1500 personer per år.
Och hur många är ni idag?
Idag är vi i Sverige 7000. I Dalarna så är det ungefär knappt 5000 av dem då. Men vi har väl hittills i år anställt ungefär 1000 personer och räknar med att anställa ungefär lika många till då innan året är slut. Och enorma investeringar som nämndes här. Så att fortsatt hög takt, 150 månader ja, ungefär.
Precis. Och vad är, om man tar så här, ni ligger i Ludvika, Dalarna. Vad är möjligheterna och vad är utmaningarna med att försöka rekrytera så extremt många till...
Nej, men det avlägsna och naturnära är ju både en styrka och en utmaning kan vi säga. Antingen så gillar du det eller så kanske du inte gillar det. Det är svårt att hitta de här mellantinget. Men vi jobbar ju såklart och hittar ju ganska enkelt de som dras till det. Och sen behöver vi hitta de här som inte riktigt vet ännu att de kommer älska det. Så vi behöver jobba tillsammans både med i det här fallet Ludvika kommun, med platsen, att marknadsföra den och skapa möjligheter och förutsättningar för egentligen världsmedborgare att ta sig till och hitta till då Ludvika, världens högspänningscentrum. För vi tror ju att när vi hittar de här synergierna, alltså folk som trivs med platsen, som har ett arbete som är utvecklande, där möjligheterna är i stort sett oändliga, då får vi till ett samarbete och ett samspel som utvecklar både det vi gör och samhället och platsen. Då. Och att det kommer vara det som är fruktsamt.
Hur många nationaliteter är det idag?
Vi har ungefär, vi brukar säga 80 nationaliteter ungefär har vi.
Man brukar ju ofta, det finns ju de här techbolag som slår sig på bröstet ofta, att vi har så enormt många nationaliteter och Spotify och sådär. Men egentligen så är det ju Hitachi Energy. Det är där det händer.
Exakt, det är ju så vi ser det också. Ja. Mm.
En aktör som är viktig är ju Högskolan i Dalarna. Maria, berätta lite grann om högskolan.
Ja, Högskolan i Dalarna etablerades som ett av många regionala lärosäten i Sverige 1977. Vi firar 50 år om ett par år, så det ser vi fram emot. Men syftet med de här regionala lärosätena, det var ju att tillgodose kompetensförsörjningsbehovet. Man ville bereda möjligheter för utbildning överallt. Och det här var ju långt innan vi hade nätbaserad undervisning och digitala alternativ som vi har idag. Men vi ser väl fortfarande i högskolans karaktär att vi har en stark regional förankring i och med vårt utbildningsutbud. Vi har ett väldigt brett utbildningsutbud. Vi har tunga, stora utbildningar mot offentlig sektor, välfärdssektorn i form av socionomutbildning, sjuksköterskeutbildning, lärarutbildning. Men vi har också en hel del utbildningar på tekniksidan. Vi har ju högskoleingenjörsutbildningar i energieffektiva system, energieffektiv byggd miljö. Och vi har ju stora utbildningar i datavetenskap. Så att vi...
Är det ett område där ni ser att ni behöver växa?
Definitivt. Jag ska säga också att samverkan ligger ju på många sätt i Högskolan Dalarnas DNA. Vi har ju från början haft målsättningen att möta upp när det omgivande samhället frågar efter vår kompetens. Och vi ser oss ju som en kompetens- och kunskapsnod för regionen. Och då behöver vi också ha regionalt relevant forskning som givetvis också är nationellt och internationellt konkurrenskraftig. Men vi behöver möta behoven, och där jobbar vi med att bygga upp tekniksidan inte minst. För att i och med att industrin expanderar som den gör, så ser vi också ett ökat behov och en ökad efterfrågan av kontakt med högskolan inom tekniksektorn. Och då pratar vi både om data, IT, energi och liksom hela området där egentligen. Och det är mycket på gång. Vi håller på och bygger upp en
forskningsmiljö. Martin, skulle du önska en högre volym av studenter som examineras från mer tekniska utbildningar?
Alltså, precis som det sägs, så behöver vi ju allt. Och när ett industrijobb ger ju ytterligare jobb ut i samhället, så vi ser ju det som att Högskolan Dalarna verkligen levererar på hela paletten. Vi har ett jättebra samarbete idag, och vi jobbar ständigt på att utveckla det vidare också. Så vi ser att de behoven vi har, de möts väldigt bra av högskolan.
Har ni internationella studenter i Dalarna?
Absolut, det har vi ju. Vi har ju både avtalsstudenter, alltså Erasmus-studenter, men vi har ju också en ganska stor grupp som kommer årligen då från så kallade tredje land, alltså betalande studenter. Och där ser vi ju Indien som ett av de dominerande länderna när det handlar om studenter som då kommer till oss för att gå en utbildning, oftast på avancerad nivå. Och det är ju då utbildningar inom de här områdena som vi har pratat om. Det är dataområdet, det är solenergi och det är i viss mån också byggteknik.
Och i vilken grad vill de stanna kvar i Dalarna efter studier?
Ja, men vi har ganska bra kontakter med våra alumner och när det gäller datavetenskap så vet vi att ungefär 40% av de studenterna som vi har haft från tredje land, de får faktiskt jobb i Sverige och stannar. Men sen är det ju inte alla de som blir kvar i Dalarna givetvis, men det är en ganska hög andel. Och vi bedömer väl att det är ännu fler som gärna skulle stanna om de fick möjlighet. Och vi har ju exempel på flera som har fått jobb på Hitachi till exempel, det vet vi ju. Och vi har också exempel på studenter som har fått jobb på SSAB i den här gruppen. Och vi ser ju de här som, alltså de har ju en grundutbildning oftast redan när de kommer hit, eftersom de kommer till våra engelskspråkiga utbildningar på avancerad nivå. Och det här är ju verkligen en resurs för Sverige och för Dalarna, som vi verkligen behöver hitta sätt att på olika sätt ta vara på och ta emot på ett bra sätt. Sen är ju språket en utmaning. Och alltså, krav på svenska, det möter ju på olika ställen. Sen är det kanske ingen större problem i stora koncerner. Jag tänker som hos er på Hitachi, Martin, så är det väl kanske inget stort problem inledningsvis i alla fall.
Nej, alltså, vi har ju utmaningar i produktion, men vi vet ju att vi kan inte bara sitta och acceptera vad som är. Vi kan inte sitta där och säga att det går inte med engelska i produktion, punkt. Utan då måste vi börja jobba med det.
Mm.
För vi vet ju att återigen, det föds inte fler barn i landet. Så vi behöver jobba med det här innan det är för sent, helt enkelt. Så därför börjar vi nu med små steg kliva över till att också då välkomna medarbetare som inte kan svenska ute i våra produktionsområden.
Ja, men jag tänker också på det här. När hela den här diskussionen kom och när det man kallar för den akademiska friheten började ifrågasättas i USA och amerikanska presidenten började kräva liksom, av universiteten att ta ner sina DEI-satsningar och sådär. Har du märkt någonting av det? I liksom folk som är av sig, möjligheter som uppstår?
Ja, alltså vi har faktiskt enstaka exempel på forskare som har hört av sig. Så sent som i förra veckan här så var det faktiskt en amerikansk forskare som hörde av sig till ett forskningsområde hos oss. Och det var inte inom tekniksidan, utan det var inom hälsa och vård och sexuella och reproduktiva rättigheter, som ju också är ett sånt här område som börjar bli...
Hur responderade ni på det?
Alltså det är ju så här. Vi kan ju inte rekrytera annat än när vi faktiskt har behov och resurser att rekrytera. Men det är klart att Vi är glada för alla som hör av sig och när det så småningom kanske blir läge att lysa ut ett lektorat eller en professur eller vad det nu kan vara, då vet vi ju att ja, men här har vi kanske en person som vi behöver närma oss. Och vi tror ju mycket på det här när det gäller rekrytering av amerikanska forskare, att närma sig via kollegiala nätverk, forskarnätverk och liknande, att så att säga våra medarbetare, våra forskare på högskolan, de ingår ju i givetvis i internationella nätverk och forskningssammanhang, och att då be dem sprida, informera om tjänster som är aktuella, då tror vi att vi har bättre chanser att faktiskt lyckas. För det är viktigt att man kommer till ett socialt sammanhang om man ska vilja bli kvar och om man ska vilja etablera sig. Så att vi tror ju mycket på det här med personliga kontakter när det gäller rekrytering från USA.
Och även när det gäller studenter kanske. Det behöver inte vara forskare.
Nej, men det är ju precis. Det är ju samma där. Att det är inte omöjligt att vi kommer att se ett lite större intresse från amerikanska studenter när det gäller våra solenergiutbildningar och liknande på områden där det kanske blir svårare med forskningsutveckling och kunskapsutveckling i USA som det ser ut nu då.
Bara en sista fråga, men ibland, jag vet att Angelica, vi pratade lite grann om de här begreppet hemvändare, alltså svenskar som kanske befinner sig i en amerikansk miljö och tycker att den känns lite oangenäm. Ser du det som en möjlighet?
Ja, men visst, det tror jag. Och det som händer i USA kommer ju förmodligen att funka som en så att säga push-faktor som vi på olika sätt kan dra nytta av. Men det återigen, jag tror att det handlar mycket om personliga kontakter och att man använder sig av sina personliga nätverk för att visa vad som finns. Och i fallet Dalarna då, att man faktiskt... Ja, att man har någon som kan berätta om hur det är att leva och bo här. För som du nämnde Martin, det passar en del, men det passar kanske inte alla. Och för att det ska passa fler så behöver man verkligen få veta vad innebär det. Vilka möjligheter har man? Hur ser det ut på fritiden? Hur får man ihop livspusslet? Så att som sagt, personliga kontakter tror jag är en hörnsten i att lyckas rekrytera.
Bra, nu tänkte jag att vi skulle prata lite grann om läget som det är idag. Vi ska försöka blicka lite grann framåt med utgångspunkten egentligen. Hur kan Dalarna bli ännu mer attraktivt? Martin vittnar ju om ett väldigt stort kompetensbehov. Du berättade ju tidigare om vad som händer i hela Dalarna. Så behovet är stort. Och då tänkte jag Anna. Dalarna är en del av Sverige.
Stämmer.
Sverigebilden, Sverigekommunikationen spelar ju en väldigt viktig roll. Om du, när du har lyssnat på Dalarna här, vilken roll skulle du säga att det man kallar för varumärket Sverige spelar?
Varumärket Sverige är ju väldigt viktigt. Jag tänker som vi är en myndighet och jag tänker att vi har liksom våra fingrar i alla de här syltburkarna som jag pratat om. Men att Sverige uppfattas som ett positivt land, ett land som man vill komma och antingen studera i eller jobba i, är otroligt viktigt. Därför blir varumärket viktigt. Och vi har ju ändå den turen som land att vi har en superkraft, det vill säga att vi har ett väldigt starkt nationsvarumärke. Vi rankas alltid i topp. 10 i topp om de här stora globala nationsvarumärkesundersökningarna. Så det finns väl, sen är det ju så, ju längre bort man kommer desto mindre känner man till om Sverige. Men det finns mycket positiva associationer kring Sverige. Och från vårt perspektiv så tycker vi verkligen att vi har en otroligt tryck i de här frågorna just nu. Dels har vi tagit fram en ny liten broschyr här, visar jag här, en ny varumärkesstrategi. En ny strategi för att liksom öka attraktionen kring Sverige i utlandet. Och så det jobbar vi väldigt intensivt med att implementera den här. Och vi tänker ju mer som pratar om Sverige på ett liknande sätt med utgångspunkt i varumärkesstrategin, desto större liksom... Större blir berättelsen om Sverige och ju mer genomslagskraft får alla vi som är intresserade av att främja Sverige internationellt. Sen jobbar vi också väldigt mycket med talangattraktion på Svenska institutet och det gör vi i flera delar. Dels studentrekrytering, att vi attraherar betalande studenter till svenska högskolor och lärosäten. Och sen har vi fått ett stort nytt uppdrag i år att attrahera talang. Och jag tror att det absolut viktigaste där är ju faktiskt att vi kommer ut och marknadsför Sverige. Vi pratar om de här styrkorna, att vi lyckas nå de här talangerna. Det kan vara i USA, det kan vara i Indien, det kan vara i Brasilien. Men att vi verkligen liksom växlar upp vår kommunikation om Sverige. Och sen kommer de söka sig till olika delar av landet, många förhoppningsvis till Dalarna, eller till andra delar av Sverige.
Jag tänkte, du visade upp den här nya broschyren och så här. Nu ska jag bara testa dig lite här. Hur vill vi att varumärket Sverige ska uppfattas? Den korta versionen.
Alltså, Sveriges innovationskraft bottnar i vår demokrati och vår omsorg om individen gör oss just till ett av världens innovativa länder. Det är liksom pitchen kring vårt varumärke.
Vad säger ni? Hjälper den pitchen till?
Absolut. Och det läget som är i världen just nu så är det ju starkare än någonsin, kan jag tycka. Mm. Och jag skulle bara lägga till här att alltså, Dalarna är ju ett Sverige i miniatyr. Mm. Och jag tycker vi står bakom de där värderingarna till 100%.
Mm. Ja, men det är väldigt intressant. Jag vet att vi har ju, när man tittar på Dalarna, har ju en otroligt starkt varumärke. Men väldigt mycket handlar ju också om det här svenska, ibland lite de här vissa symboler med Dala, hästar och så här. Så jag tror att det du säger, det är nog en del av utmaningen att addera till det. Det är väl det hela Dala-initiativet handlar om. Att addera till innovationskraften,
ja.
Företaget, entreprenörskapet.
Absolut. Alltså, Dalarna är känd för väldigt mycket tradition och fin kultur. Mm. Det är knätofsar och det är fioler och det är röda hus med vita knutar. Och det är Vasalopp och det är snö och det är skidåkning. Alltså, men vi har ju all den här innovativa kraften som Martin också pratade om. Men som kanske inte riktigt har fått den här genomslagskraften som... Alltså vi måste få till nu. Teknisk utveckling, innovationskraft, allt det där har vi i Dalarna. Och är kanske i framkant just nu då. För som sagt, vad det är ju i Dalarna det händer. De stora investeringarna är ju där. Vi har väntat länge på Norrland, men nu kör vi om.
Ja, nu kör ni. Kör vi om.
Ja, nu kör vi om.
Du, det finns ju ett, man pratar om Team Sweden. Svenska institutet är en aktör, det finns också andra aktörer. Skulle du kunna ge en bild bara, vilka aktörer är det som är en del av detta?
Team Sweden finns ju jättemånga olika konstellationer. Men så det vi jobbar med nu, det är Team Sweden för varumärket Sverige. Och där är det verkligen alla som på något sätt påverkar eller påverkas av Sverigebilden utomlands är välkomna in i det. Och sen så nu håller vi på och rigga för att vi ska stötta upp ett Team Sweden inom talangattraktion. För där ser vi att vi behöver liksom, vi är ju väldigt, som myndighet är väldigt beroende av att fatta vad företagen och liksom regionerna behöver. Så att liksom få ihop den samverkan mycket bättre. Mm.
Du sa ju här precis att vad vi måste göra är att vi måste kommunicera mer. Vi måste mer aktivt sätta bilden av Sverige. Om man tar det här till Dalarna. Tror ni att det är också någonting som är avgörande för Dalarna? Att träda fram, bli mer tydlig, bli mer offensiv?
Svar ja. Absolut. Och jag tänker att nu är det fjärde året som vi är i Almedalen och pratar om Dalarna som Sveriges nästa tillväxtregion. Och jag tänker att det börjar lyfta lite grann. Kommunikation är svårt, det tar tid. Det vet ju du om någon. Så att, absolut, det behöver vi.
Ja, jag tänkte, Martin, känner du att är du och ni hjälpta av varumärket Sverige och varumärket Dalarna när ni rekryterar?
Absolut. Vi ser ju det i framförallt våra ansökningar. Vi har ett enormt söktryck trots att vi har så oerhört många. Jag tror vi ligger på ungefär 250 annonser bara i Sverige löpande hela tiden. Och då ligger en annons ute i 2 veckor. Så att så mycket är det. Men vi har tusentals sökande.
Vad märker man i ansökningar? Vad är det du ser i ansökningarna som handlar om Sverige?
Det vi ser är att det är väldigt många från andra länder som söker sig till Sverige, som söker sig till Ludvika. De gör det för att de vet lite grann vad Sverige står för. De vet lite grann vad den svenska välfärden innebär i praktiken. Och sen söker de också något annat. Något som är tryggt, något som är säkert, något som är rent.
Livskvalitet.
Exakt.
Att kunna addera det.
Livskvalitet och välfärd, jo.
Ja. Vad säger du, Maria? Märker du också det när det gäller mer internationella studenter?
Ja, men det tror jag på lite olika sätt. Och när det gäller internationella studenter så tror jag faktiskt ibland att den här väldigt traditionella bilden av Dalarna med dalahästarna och alltihop kan ha viss dragningskraft. Men när det gäller våra nationella studenter, då tror jag snarare att det är, alltså de frågar mer efter det här med dynamisk arbetsmarknad, vad finns det för mig efter avslutad utbildning. Men också så tror jag ju för sig att det här med skidturism och att man associerar Dalarna med den typen av aktiviteter och intressen tror jag kan spela viss roll för en del studenter. Så att ja... varumärket spelar
också,
roll.
Om jag ställer också den här lite mer öppna frågan. Vad ser du att Dalarna skulle kunna göra för att bli ännu mer attraktiv och locka ännu fler människor?
Ja, men jag tror ju mycket på det här att skapa ett mer inkluderande tilltal. Och jag tror att vi behöver bort ifrån det här med dalahästarna, kurbisen och alltihop. Även om det nu skulle locka en och annan internationell student. Men de kan lockas på andra sätt, tror jag. Det är jag helt övertygad om. För jag tror det är viktigt att liksom ta en färdriktning som handlar om att vi är en dynamisk region. Det händer mycket. Vi håller på att köra om andra regioner i Sverige. Vi är på G. Jag tror det är det som kan locka och attrahera både studenter men också annan kompetens som vi behöver. Och när det gäller forskningen, hur vi ska rekrytera forskare, ja, då gör vi ju det bäst genom att ha en framstående forskning, givetvis en forskningsmiljö som tilltalar, så att vi får ju jobba på liksom den flanken.
Jag tänker om du får drömma lite grann, så säger man så här, det här med dalahästar, det är ju någonting som många platser drömmer om, att det finns de här starka symbolerna för en plats. Och vad du säger, eller vad jag hör att du säger, det är att vi skulle behöva nya symboler. Och om du får drömma lite grann, vilka symboler skulle du vilja förknippa med Dalarna?
Ja, men då skulle jag, alltså om jag ska se lite framåt, så skulle jag se framför mig, eller jag skulle önska att vi på kanske 10 års sikt är en region där vi fortfarande jobbar för att värna jämställdhet, inkludering. Och de värderingarna.
Det är väldigt abstrakta symboler här, alltså. Ja, vill du ha konkreta symboler?
Ja, du vill ha mer konkreta symboler. Ja,
ett hjärta har vi här. Vad säger Martin?
Nej, men alltså, jag är ju ett fan av allting som finns här och nu. Och jag tror ju på att man ska lite grann sätta sig in i den historiska kontexten. Det vill säga att man tillhör någonting som har funnits sedan länge. Och man är nu en del av det som kommer bli historien. Så vi bygger vidare på det som har varit och det som är, och sen hjälps vi åt att forma det som det ska bli. Så att man knyter an det här gamla fina arvet med den spännande framtiden. Mm.
Men om man tar en lite bredare frågan till dig egentligen då, så här, hur skulle Dalarna kunna bli ännu mer attraktiv?
Nej, men jag tror mycket handlar om paketeringen. Allting finns där. Men jag tror att man lite grann spretar i paketeringen av vad det faktiskt är och vad man vill att det ska vara. Och det försöker vi lite grann också bidra till nu tillsammans med Ludvika.
Att paketera, inte spreta.
Att paketera det, precis. Så att det blir tydligt. Det ska vara enkelt. Sitter du i Sao Paulo eller sitter du i New Delhi och nyfiken på Dalarna, då ska det vara enkelt att se vad Dalarna är, och det ska stämma överens med verkligheten när du väl kommer dit. Och du känner att du kan vara en del av det. Så det kan finnas ett cricketlag som har en dalahäst som logga. Alltså, vi bygger upp det.
Angelica, du är ju, kan man säga, talesperson för Dalainitiativet. Tänker mycket på paketering, det vet jag. Det finns en ganska tydlig idé. Och hur ser du den optimala paketeringen av Dalarna?
Mm. Men jag tänker att Dalarna är Sveriges fjärde största besöksdestination. Man åker till Dalarna för att det är vackert och det finns massor att uppleva och fin kultur och så vidare. Vi har allt det där. Det vi behöver förmedla är ju de spännande arbetsplatserna. Alltså den karriär du kan göra i Dalarna. Det finns inte bara en plats att jobba på. Det finns massor av spännande företag. Alltså om du ska flytta till en plats, du ska bryta upp med hela din familj, du kanske ska ta barn till en ny skola, då behöver du veta att trivs jag inte här, då finns det andra saker som är minst lika spännande att söka för mig i Dalarna. Så jag tror att just den där bilden tror jag saknas. Och sen allt det som jag pratat om med dalahästar och tradition, där är ju nästan innovation ett motsatsord. Och göra den förflyttningen, det är klart att det tar lite tid. Samtidigt som man vill inte förstöra de gamla värdena. För det är fina värden. Men vi behöver bygga på och klä det med mer.
Så tradition och innovation, eller innovation genom tradition. Mm. Jag tänker, Anna, du som hör det här har ju ett mer helikopterperspektiv. Både i Sverige och hur man jobbar i andra länder med nationellt främjande och så vidare. Om du skulle få ge något råd till Dalarna utifrån vad man på andra platser har sett har varit viktigt och framgångsrikt, vad skulle du säga då?
jag vet inte om jag är, det här är en väldigt kompetent panel att ge råd till. Nej, men jag, alltså, det är ju som lite strategin att utgå från styrkorna. Det är intressant att höra det här ändå, så att man fastnar lite, så här, det känns lite gammalt med en dalahäst eller så här. Samtidigt finns, om man tittar på så här, bilderna av Sverige internationellt också, jag brukar säga att det där kan fungera nästan som krockkuddar. De här jättegamla, så här, Volvo, Abba, dalahäst, fantastiska symboler för vårt land. Sen behöver man då addera nya saker, och där kanske man, det finns ju andra länder som gör det, att de kanske är lite snabbare än vi är. Men
vilka länder då?
Ja, men danskarna är duktiga, finnarna är duktiga, Nya Zeeland har varit superduktiga, Holland är jätteduktiga när det gäller talangattraktion till exempel. Och då får de ihop hela kedjan, det är ju liksom byråkratin, alltså det är själva platsen eller det som händer och kommunikationen kring det. Men jag tycker inte heller, man ska inte vara rädd för de här lite gamla bilderna, för det finns väldigt mycket liksom styrka i det också. Mm.
Jag tänker så här, det finns ju, ibland brukar man lyfta upp en del mer så här, instrumentella dimensioner när man pratar om attraktion. Det här med lönelägen, tillgång till bostäder, arbetstillstånd och så vidare. Finns det någonting att göra där? Vad säger du, Angelica?
Men alltså, Dalarna är ju en plats där det är nära till allt. Du har 2 timmar till Stockholm, du har 2 timmar till riktigt bra skidåkning. Du har nära till massa häftiga lopp om du vill vara med och tävla i någon idrottsgren. Det mesta finns. Det finns städer, det finns liksom riktig landsbygd. Så att, alltså, vi har det mesta. Det gäller bara liksom att kunna få ut det. Och att man inte ska känna sig att man hamnar kanske alldeles för långt.
När det var diskussioner om Harvard, då pratar man ganska mycket om att löneläget för amerikanska forskare är ju lite annorlunda än löneläget för svenska forskare.
Ja, absolut. Mm.
Det finns lite sådana frågeställningar.
Mm. Ja, så är det ju. Sen har vi ju internationella företag som har sina lönelägen. Så att jag tror att det är både och det där. Alltså, det
vad
finns...
säger du, Martin? Bostadsfrågan och den typen. Är det en fråga? Eller?
Nej, men absolut. Och lägligt nog så fick vi ju besök här in i, från Smedjebacken och Ludvika då. Och vi har ju ett supersamarbete. Vi jobbar ju på alla nivåer med både tomtanvisningar, markanvisningar generellt, men också vårt behov. Jag menar, vi kan ju inte sitta och säga att saker ska finnas, utan att vi berättar vad vi behöver eller hur det ser ut framåt. Alltså en prognos helt enkelt. Och vi har ju hittat flera områden där vi känner att här kan vi samarbeta kring. Vissa saker äger vi, vissa saker äger kommunerna. Men när vi sätter oss i samma rum och sätter grupper som kommer från alla håll och kanter för att belysa de här utmaningarna, då hittar vi också de bästa lösningarna. Och förankrar de lösningarna också, så att det inte kör fast sen när vi går tillbaka till beslutsbordet eller går tillbaka till beslutsbordet.
Jag känner ju att det är en väldigt möjlighetsorienterad panel det här. Men om man ställer frågan mer rakt, så här, finns det ett behov av andra typer och fler bostäder? I Ludvika exempel.
Ja, men absolut, det finns ett behov, och behovet ser vi inte riktigt här och nu heller i detalj. Vi vet ju inte med de som kommer flytta hit inom kort. Vi försöker ju se lite grann mönstren också, men när någon får ett jobb och inte bor på orten, hur gör den då? Var kommer den bosätta sig? Bosätter den sig i Ludvika, i Smedjebacken, i Falun? Bor den kvar i Uppsala och veckopendlar? Ska den ha en övernattningslägenhet? Eller flyttar den dit? Trivs inte? Flytta därifrån? Varför trivdes den inte? Det är ju så många olika alternativ. Och här är det ju mängden data som vi behöver liksom bygga för att få svaren helt enkelt.
Bra, jag tänkte kolla om det är någon som sitter och lyssnar här som har någon fråga eller något inspel, någon kommentar. Nej, vi låter... man kan egentligen tillämpa det så kallat journalistisk tystnad. Väntar man tydligt länge så kommer någon. Ja, här har vi.
Vi känner varandra.
Berätta först om Science Park, så vi sätter ramen.
Precis. Dalarna Science Park är ju en stiftelse som jobbar med utvecklingsfrågor för vår region främst. Både med företagsutveckling i form av att vi jobbar, har en inkubator där det finns just nu 27 innovativa startups. Vi jobbar också med befintliga företag, att de ska bli mer innovativa, hållbara, vara med i den omställning som behöver göras. Och vi driver en hel del projekt för att utveckla både vår region, men vi jobbar även på nationell basis och internationell basis. Så ett ganska stort övergripande uppdrag. Och vad vi ser framför oss är att vi har ju de här utmaningarna med kompetensfrågan. Den behöver vi vara med och lösa tillsammans. Det är ingen one-man show, och det är därför vi har samlat oss, flera företag och vi som får liksom bära fanan lite grann för att få ihop det arbetet, att prata mer om Dalarna som en karriärregion. Så det där är ju det är ett otroligt viktigt arbete för framtiden. Vi vill ju se till att företag som Hitachi, Boliden, Stora Enso, SSAB och nu också Ekodatacenter växer sig starka, och då behöver ju rätt förutsättningar finnas på plats där kompetensförsörjningen som sagt var en, men gammal traditionell industri som ställer om måste få plats samtidigt som vi bygger ny spännande infrastruktur för den digitala utvecklingen vi ser, AI i fronten, där vi också nu liksom attraherar internationella stora bolag som Nvidia och CoreWave med flera. Och vad det kommer ge för ringar på vattnet, det kan vi bara drömma om. Det tänker jag, att både liksom skapa förutsättningar för de bolag som finns där, men också attrahera nya, både startups, små och medelstora företag. En positiv panel blev ännu positivare.
Ja. Ja. Men vad man kanske säger är att du menar att det finns någonstans ett fönster mellan det etablerade och det nya, och i det fönstret, i det mötet, så kommer väldigt mycket spännande hända.
Absolut.
Och kanske det är det som är framtidsspaningen, att det gäller att forska och djupa i det fönstret. Mm.
Innovationsmiljön är jätteviktig för Sverigebilden, absolut. Men sen är det så, vi har ju lite att göra där. Vi vill ju uppfattas som ett innovativt land. Vi är otroligt innovativa, har varit det länge. Men i vissa länder så är det inte det som är styrkan. Och där har vi faktiskt saker att vi måste sätta fram fötterna lite mer. Så, men hela den miljön, och den är unik på något sätt också för Sverige, med liksom den miljön vi har mellan det offentliga och universitetsmiljön också, och också företagandet. Det är en modell som liksom är väldigt, ja, när man pratar om den utomlands så går det inte alltid att greppa. Så.
Bra, tack så mycket. Jag har en avslutande fråga. Som jag vet, Anna, fundera på om du vill resonera någonting kring den. Men jag tänker så här, att om ni blickar, låt oss säga, 10 år fram i tiden. 2035. Hur ser Dalarna ut då?
Jag tänker att det är en väldigt fortsatt, alltså expansiv region. Vi är definitivt fler invånare. Vi har, våra stora företag har vuxit sig ännu starkare, ställt om en hel del. Några är säkert i stort sett lite nya företag. Jag tror att vi har ökat på, det är i alla fall min förhoppning, den unga andelen av vår befolkning, för att man har blivit så pass attraktiv. Jag tror också att avståndet mellan Stockholm och Dalarna blev kortare.
Mm. Bra! Martin, vad säger du? 10 år?
10 år, det är ju inte så mycket i den historien som vi ändå har. Jag skulle säga att om 10 år så är Dalarna ännu mer synonymt med hållbarhet och innovation. Och är en rent populationsmässigt mycket större region med större städer. Och med mycket bättre infrastruktur som möjliggör också en hopkoppling med övriga landet då. Både för export men också för transport.
Vad ser du, Maria?
Ja, men jag ser väl...
Är det ett universitet?
Ja, så skulle det kunna vara. Det skulle ju inte skada, det tror jag inte. Men, nej, men jag tror väl och hoppas att Dalarna om 10 år har kommit en bra bit på väg när det gäller grön omställning. Och innovationskraften är ju en viktig aspekt av det, och återigen, jämställdhet och inkludering är otroligt viktiga värden att jobba med, för att alltså, vi vet ju att innovationskraften den samvarierar ju med jämställdhet och inkludering på olika sätt. Så det hoppas jag på att vi som lärosäte ska kunna vara en facilitator för. Men jag hoppas ju också att vi har kommit längre när det gäller att hantera de målkonflikter som ligger i det som händer inom den gröna omställningen. Och där är ju de samhällsvetenskapliga perspektiven och även de humanistiska väldigt viktiga att ta in i forskningen och i hanteringen av den här typen av målkonflikter som ju uppstår. Och det tror jag är viktigt för att vi inte ska skapa en känsla av exkludering för vissa grupper som ju alltid är en risk i de här sammanhangen. När det händer saker som utmanar en sätt att leva och på olika sätt kan upplevas som utmanande av vissa grupper mer än andra. Och det måste vi hantera på kloka och bra sätt.
Mm. Ja, Anna, du får välja här. Dels representerar du hela Sverige och dessutom en myndighet, om du vill säga någonting kring det.
Ja, vi testar då. Dalarna blir som en spegling av Sverige. Då hoppas jag ju såklart att förhoppningsvis i tider av fred och frihet, att vi lever i det om 10 år, att... Jag tyckte du formulerade väl att vi löser ut de här målkonflikterna som finns inom flera olika områden. Men också kanske att Sverige, det är ett fantastiskt land, vi har väldigt mycket att erbjuda, att vi befäster det, men också att vi orkar vara uthålliga. Ibland kan man ju tycka att det blir som lite projektbaserat, att man flyttar ut pengar här och var. Vi måste hålla i och liksom, så att vi får den här genomslagskraften i kommunikationen eller talangattraktionen.
Mm. Bra, jag skulle också, det är så att den här poddscenen så gör ju... Ja, vi är ihop med Gotlands Bryggeri och Johan Spendrup, du är ju chef här. Vill säga några ord?
Jag hade en fråga nämligen, för att jag som runkmas måste ställa frågan ändå.
Hör på det dialektala kommer fram här.
Lite grann så gör det. Det finns några stäng kvar så där. Men vi har ju alltid sagt att i vårt företag så finns den här bruksmentaliteten och brukskulturen som vi anser har varit väldigt viktig för vårt företag. Så när vi pratar nu om innovation, att utvecklas med tradition och innovation, ser ni någonstans att den här bruksmentaliteten, bruksmentaliteten helt enkelt, kan vara till en fördel för just dem?
Jag kommer, jag är född och uppvuxen i Stockholm och har flyttat till Dalarna 96. Och jag tror i bruksmentaliteten ligger ju innovationen. Alltså man löser själv. Så att jag tycker att de går hand i hand. Jag överraskades när jag flyttade till Dalarna av att liksom, det sitter inte fast någonstans. Man hjälps åt och man löser utmaningarna. Och det tror jag är nyckeln till framgång också. Mm.
Bra. En sista tillägg, Martin.
Jag håller med. Alltså, bruksmentaliteten har ju i vissa sammanhang ett lite negativ klang. Och jag tror att den är ganska tillpolerad nu. Och egentligen det den symboliserar lite grann som jag nämnde är ju den här innovationskraften och handlingskraften kombinerad. Det sitter lite fast. Man ser ett problem och så löser man det. Helt enkelt.
Bra! Stort tack allihopa, ni som har lyssnat. Stort tack till er, Angelica, Martin, Maria och Anna. Stort tack!
Tack.